Gesundtack och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy Filmar Niklas och Emilio. Mitt namn är Tommy Jansson som är er host ikväll. Där fick jag lite hybris. Och med mig så som vanligt har jag Emilio Spinetti.
Hallå.
Okej, okay. Niklas Lundqvist.
Guten Abend, mein Stimp.
Hej mina vänner, allt bra med er?
Ja. Jo tack, jo tack.
Peppade eller är ni bakfulla som vanligt? Gud vad tråkig fråga. Vi går vidare. Vad, vi har ett fullspäckat schema har vi idag. När vi öppnade podcasten, eller när vi gick igenom det idag, så var det så här, fan, det här kommer bli världens kortaste avsnitt. Men nu ser jag bara massor med punkter. Ja, men du går igenom.
Ja.
Ja. Varsågod Emilio. Du verkar pratsugen.
Nej, jag tänkte bara säga, alltså, vi kanske har många punkter då, men det är mycket att prata om, men lite kontext. Nej, vad heter det? Hjälp mig, vad fan heter ordet?
Innehåll.
Ja. Svenskan.
Svårt med svenskan. Mm. Så går det när man har föräldrar från. Ja, nu kör Emilio.
Ja, nej, men idag så kör vi ett litet specialavsnitt där vi faktiskt inte ska prata om filmer överhuvudtaget. Vad menar ni med det, Niklas?
Vi ska prata om tv-serien Black Mirror bland annat, som vi har fallit pladask för. Så det blir ett avsnitt kring det ämnet.
Men först, vad gör vi då, Tommy?
Först så har vi ett litet announcement till er lyssnare där ute. Vi har även lite lyssnarmail angående filmen Peta. Vi kommer prata lite om tv-serier vi följer just nu och vilka som vi är sugna på. Och vi avslutar det här med en lista såklart, där jag står för listan över filmer som jag önskar kommer att bli gjorda. Som inte finns, som jag saknar. Det här vill jag se.
Mm.
Var det lite svår att förklara? Men jag tror man fattar sen kanske när vi kom in på listan lite.
Inga problem.
Titeln är lite obskyr, men listan är en barnlek.
Ah.
Men vi hoppar direkt in till lyssnarna. Vi lovade ju en grej förra veckan att vi skulle blanda in våra kära lyssnare också. Som vi tycker om er så jävla mycket.
Vissa av dem.
Är det någon du inte tycker om? Förutom Erik Sjöberg. Erik Sjöberg hatar ju dig, Emilio, för att du pratar engelska ibland.
Ja, ja, men jag har inte träffat så många fler än honom. Så jag måste ju hata honom om jag ska hata någon.
Ja, ömsesidigt, jag gillar det.
Underbar människa, känner honom mycket väl.
Mm. Vad är det för något vi ska gå ut med nu då? Vi ska lägga ner podcasten. Nej. Starkt.
Ja, skönt.
Emilio, du känns lite som så här, webbmaster i det här nästan.
Jaså, okej. Okay, ja. Nej, men vi har bestämt att som sagt vi ska involvera lyssnare lite mer i podcasten. Så när det här avsnittet kommer upp så kommer vi också lägga upp en liten poll på våran Facebook-sida Tommy Filmar Niklas och Emilio. Där ni kan gå in och rösta på den film ni vill att vi ska prata om, så kommer vi välja ut några av dem som får toppbetyg till, inte nästa avsnitt, men nästa avsnitt. Så ni har 2 veckor på er att gå in och rösta.
Till avsnitt 60, om det här är avsnitt 58, om jag inte har helt fel.
Precis.
Så blir det till avsnitt 60. Grejen är att hur filmvalet går till är att jag har valt 2 filmer, Emilio har valt 2 filmer och Niklas har valt 2 filmer. Mm. Och de jag har valt, det kanske man inte ska säga, det kanske är någon som tycker om mig mer än Emilia, så måste de rösta på mina filmer.
Ja, nej, det där skiter vi. Ni får se vilka filmer det är när vi lägger upp pollen. Ja,
men kan vi inte säga filmerna nu då?
Ja.
Ja, okej då.
Sälj in dem lite.
Ooh.
Vi behöver inte säga vilka som har tagit. Det kan vi säga. Jag tog med filmerna Blue Velvet och Den tysta flykten, eller Silent Run som den heter på engelska.
Mm. Varför stod det om då?
Blue Velvet är för att jag har inte sett den på svin länge. Jag köpte en tavla alldeles nyss med Dennis Hopper, precis. När han har den här kända gasmasken, tänkte jag säga. Men eller det är väl en slags, inte gasmask, vad säger man?
Så syrgas.
Syrgasmask, precis. För såhär, hjälper till vid andnöd. Jag vet inte, han är ju världens vidrigaste skurk också. Men jag får mig, jag älskar den här filmen så jävla mycket. Jag brukar alltid sälja in den här filmen till folk. Men nu har det varit kanske, jag tror 8-9 år sedan jag såg den sist. Det är jättelänge sedan. Så jag måste verkligen se om den, känner jag. Och Silent Run är en film som jag brukar sälja in till sci-fi och musikälskare. Den är väldigt lugn, den här filmen, utspelar sig i rymden där det är en astronaut som åker runt med tre droider som heter Knatte, Fnatte och Chatte, vilket är väldigt charmigt. Vad heter de på engelska nu igen?
Huey, Louie, Dewey eller någonting.
Ja, precis. Och så är det Johan Baez som har gjort soundtracket, eller som Niklas pappa brukar skämta om, Johan Baez.
Baez Johan.
Mm. Och vilken film har du valt, Emilio?
Jag har valt Planet of the Apes från 68, alltså originalet, och Entre les Mours, en fransk film. Planet of the Apes för att jag såg Tim Burton-versionen förra veckan och den var så otroligt jävla dålig. Så att jag var tvungen att se om originalet med min flickvän, och vi satt och pratade om den här jättelänge efteråt. Och jag tänkte, där kan man inte sätta och prata om i podcasten. Och Entre les Mours, för att jag tycker att det är en intressant tolkning av det otroligt jävla uttjatade ämnet inspirerad lärare försöker få kontakt med oinspirerade elever.
Ja, lite Half Nelson på franska.
Mm, fast ja, den är bra liksom.
Ja, jag har inte sett den. Mm. Och Niklas?
Jag tänkte två lite mer aktuella filmer, än fast den ena, Hitchcock, handlar ju då om Alfred Hitchcock, regissören, kring hans arbete med filmen Psycho. Jag tycker det kan vara kul för att jag gillar Psycho-filmen och vet inte så mycket om Alfred Hitchcock, så jag tycker det är på sin plats att se det här.
Får jag bara dra upp den här varningslampan? Jag vet ju att du är extremt känslig för dålig smink och sånt där. Jag hörde att det här ska vara helt fruktansvärt.
Ja, att han ser Hitchcock, Anthony Hopkins ser inte bra ut som Hitchcock.
Ja, alla ska väl se det så för jävla ut, för jag fattar
så. Ja, det kan ju förstöra ganska mycket tyvärr. Så med reservation för det så vill jag ändå se den. Och andra filmen som jag vill se är The Paperboy, som är gjord av samma regissör som gjorde Precious för 4 år sedan. Den här filmen, The Paperboy, är med Zac Efron, Nicole Kidman, Matthew McConaughey bland annat. Ska vara lite speciell. Lite av en vattendelare också. Har inte så jättebra betyg överallt, men jag tror den är sevärd ändå.
Mm. Ja. Ja, men det är lite gott och blandat olika genrer. Lite franskt, lite sci-fi.
Gammalt nytt.
Ja, precis.
Mm. Så precis. Bara gå in och rösta på det ni helst vill höra om. Så
precis, vi kommer ju plocka ut de två eller tre. Vi har inte riktigt bestämt än. Men plocka ut de mest populära filmerna kommer vi göra. Så får mest röster av er lyssnare.
Och så ser vi dem till nästa avsnitt, eller hur?
Ja, precis.
Så rösta precis. Så fort som möjligt så vi hinner få in.
När ni hör det här så ska ju pollen vara ute på vår Facebook, om Emilia har skött sig.
Ja, det är en gamble.
Ja, det går åt helvete. Ja.
Verkligen. Vi går vidare till, vi har fått lite lyssna-mail. Det är lika bra att riva av sånt här nu.
Mm. Ja, vi gör det. Kör.
Där vi har fått lyssna-mail angående vår recension på Pieta. Så är det rätt nu, Emilia?
Ja, ish.
Ja. Vart väldigt peppad efter ni hade pratat om den här förra veckan och såg den, men vart lite besviken, lite överhypad från min och Niklas sida. Hur som helst så hen kanske man ska säga, mest svårt med den här filmen är de här så okommenterade örfilarna som nästan haglar i filmen, och det är inte bara den här filmen utan koreansk film överhuvudtaget. Och undrar varför är det så mycket örfilar i koreansk film? För det här går ju över huvudet på den här personen. Det här kanske är någonting du och jag ska ta hand om, Emilio.
Det kan vi väl göra. Alltså, rent...
Inte för att vi är några jävla specialister, men vi har mycket koreanska vänner i alla fall.
Vana vid att bli örfilade. Ja.
Tommy och
alltså, annat. Det jag spontant tänker om det här är ju att det är jävligt mycket förutmjukelse i att bli örfilad. Det är inte samma grej som att bli slagen. Mm. Och det är en väldigt viktig grej i asiatisk kultur, känns det som, att alltså så här status och vara under eller över någon.
Precis. Det handlar väldigt mycket om hierarki, det här. Oftast är det ju den som är över en, alltså chefen eller bossen, som brukar slå den undersåtande. Eller om det är en kvinna till exempel som läxar upp en man. Och det är ju som ett bevis att liksom motståndaren ska försöka hålla sig, sin ilska inne liksom.
Det är precis, det är så här, jag kan göra det här mot dig men du kan inte göra ett fucking piss.
Precis, så det är någon slags så här vidrig hierarki, liksom hur jag utnyttjar hierarkin liksom.
Ja.
På ett väldigt vidrigt sätt. Det här är ju ingenting som det är såklart det förekommer i livet också, men det är ingenting jag har ju sett på gatorna eller någonting. Nej, det... otrohet kanske det händer jättemycket. Men liksom, jag förstår vad jag menar, i västländsk kultur så är det liksom en örfil och sen är det klart. Men här kan det liksom så här levereras 5 stycken, 6 stycken örfiler liksom inom beloppet på 30 sekunder.
Mm.
Att de säger Aishibala Kiseki Aishibala och så slår de på hela tiden.
Mm. Ja, men nej, men sagt, det är ju bara en så här, alltså, visa att man är dominerande. Alltså, det är ju inte som att vi går runt och slår folk på käften bara för att vi ska skada någon. Det här är ju bara för att visa att du kan inte göra någonting.
Och så är ju väldigt, i Korea i alla fall, är ju extremt, i Thailand är det också det vi har hört, att ta på någons huvud. Att man liksom klappar till någon eller klappar någon på huvudet. Liksom, huvudet är ju nästan så här heligt för människorna där borta, det ska man inte röra. Mm. Så det blir ännu lite mer, liksom lite tabu. Man är på känslig mark.
Mm.
Där uppe och rotar runt med handflatan.
Rotar runt. Ja. Nej, men det är väl det, liksom.
Mm.
Mm.
Då går jag vidare. Är vi klara med den punkten? Har du några frågor, Niklas?
Nej, det verkar klart. Är det här något som försiggår i ditt hem, Tommy? Något så här örfilar då och då?
Wife beating.
Mail beating kanske det blir. Tänkte jag. Snorri spöa på dig. Sorry. Förlåt.
Ja, jag vet. Smocken hänger i luften här också, kan jag säga.
Härligt.
Hur som helst, jag har ju en väldigt stor grej för kärlek för tv-serier. Men det brukar gå i, precis som tv-serierna brukar gå i säsonger för mig. Att ibland kan jag inte se en tv-serie på liksom så här 3 månader. Har jag bara lagt ner tv-serier eftersom jag har blivit mätt. Nu har det hänt att jag började titta på Boardwalk Empire. Klämde 3 säsonger på, vad var det, 3 veckor eller någonting sånt där. Jag vet inte om det är snabbt eller om det är jättesakta, men för mig är det jävligt snabbt faktiskt. Och nu har jag börjat ta upp True Blood igen och titta på säsong 5. Och samtidigt jag satt i den här soffan, eller min soffa, och började gå igenom alla tv-serier i huvudet, så skrev jag ner dem på min iPhone. Och då skrev jag ner tv-seriens namn och sen skrev jag ner liksom en siffra efter serien som fick representera vilken säsong man ligger på. Bara för jag måste ha lite koll i huvudet. Och jag tänkte rabbla upp den för er. Jag vet inte om det är lite skryt kanske, eller om man kan få lite feedback på det. För det är ju tv-serier som jag fortfarande vill se, som jag inte har hunnit tagit upp än. Men jag är rädd för liksom så här, börja. Alltså, listan blir ju bara tjockare och tjockare. Det händer ju någonting med när man har för många tv-serier och som man följer. Man blir lite dum i huvudet.
Ja, men precis. Det är många bollar i luften, som sagt.
Ja.
Och olika säsonger.
Ja, precis. När jag såg Vita huset så väntade jag bara på att vampyrerna från True Blood skulle komma in. Man blandar ihop kontexten. Kan man göra. Hur som helst, här har vi serier som jag följer. Boardwalk Empire. Dexter. Jag bara drar igenom dem och så får ni kommentera efter.
Ja.
Game of Thrones. Jag behöver inte säga vilka säsonger jag ligger på.
Nej, gud. Bara säg vilka serier.
True Blood. Breaking Bad. Nu kommer det sticka i ögonen, särskilt på Niklas. How I Met Your Mother. Community. Walking Dead. Black Mirror. Vita huset. Och Curb. Och sen måste jag skriva in nu Arrested Development när säsong 4 kommer trilla in i maj.
Mm, just det.
Och
Netflix, eller?
Ja, precis. Och utöver de här, apropå Netflix, så är jag extremt peppad på House of Cards. Sen har jag massor med andra tv-serier som jag inte kommer på just nu, som jag är svinsugen på. Av någon konstig anledning är jag sugen på att se den här motorcykelserien. Vad fan heter de?
Oh, Anarchist. Någonting.
Ah.
Sons of Anarchy. Just.
Ja. Hur är det mer då? Eller vad om ni säger om den här listan? Är det mycket skit här som måste raderas bort?
Alltså det är ju ganska hög nivå ändå, får jag lov att säga. Men som sagt, det smärtar lite att du följer sånt som How I Met Your Mother. Det tycker jag är lite... Fast i och för sig, du förklarade det rätt bra att du behöver någonting lättsamt att väga mot allt det här tunga.
How I Met Your Mother är någonting jag drar igång. Alltså, en snabb lunch liksom.
Mm.
En banan och så lite cornflakes och mjölk. Och man kan zona ut rätt så snabbt.
Ja.
Mm.
Sen är jag jävligt kär i Jason Segel, så jag är rätt så säker på att om inte han hade varit med i den tv-serien så hade jag nog inte tittat på den. För jag tycker de andra är rätt så tråkiga. Eller han Barney är rätt så rolig också. Han är en bra skådespelare. Patrick någonting.
Neil Patrick Harris.
Ja, den tredje killen är väl ganska tråkig.
Jag vet inte vad han heter.
Nej, eller hur? Det säger väl ganska mycket.
Nej, men Jason Segel varje dag i veckan. Jag tycker han är extremt rolig. Ja. Han verkar stor, lång.
Han är skitstor.
Ja.
Men det är som Niklas säger, det är rätt hög nivå på de serierna i alla fall. Det är väl ingenting att skämmas för.
Det är mycket av det där jag vill se. Eller jag borde åka Empire i alla fall. Vad var det mer? True Blood har jag ju varit lite liksom sugen på för att vill hänga med i snacket. Det är typ det liksom folk i min närhet kollar mycket på, har jag märkt. Men fastnade inte riktigt efter första avsnittet. Så jag vet, är det värt att försöka ta upp igen?
Ja, jag tycker. Men det är också en sån där serie som jag bara kan luta tillbaka. Det är ju jävligt okomplicerad handling. Men jag tycker den är så originell. Många tror ju att den bara handlar om vampyrer. Men den drar ihop alla liksom väsen som finns liksom. Och bara slänger ner
dem. Det är det som gör det så jävla jobbigt.
Nej, jag tycker det är svinkul. Jag tycker den är att den verkligen vågar dra ut svängarna så mycket. Det är ju en av de mest sjukaste jävla tv-serierna jag sett i hela mitt liv, tror jag. Alltså, den är så oberäklig var den kommer ta vägen. Mm. Och det är extremt mycket sidospår. Men det är inga komplicerade sidospår.
Alltså, men
Jag var klart nu.
Ja, men förlåt. Men är inte det här en serie som ska, liksom, som jag har förstått, det varit rätt bra de första säsongerna och sen börjat tappa allt mer? Eller är det jag som har blandat ihop det med typ Lost eller någonting?
Det stämmer extremt bra faktiskt. Jag tror det är säsong 1 och 2 som blev riktigt bra. Men sen tog jag ett rejält uppehåll. Jag har inte sett True Blood nu på kanske 2 år, 1,5 eller någonting. Så tog jag upp det igen. Och då kände jag, fan jag har saknat det här. Det är skönt att titta på. Så jag kände ju efter Boardwalk Empire, även fast jag älskar Boardwalk Empire, så klämde jag ju liksom 3 säsonger, som sagt, på 3 veckor. Och man blir rätt så mätt av det.
Ja.
Det är skönt att ta en paus från det här.
Alltså just sånt här som du säger nu, att True Blood, att det tappar lite. Och även en serie som Lost, som hade hyllade första säsonger, första, andra, tredje säsong kanske, och sen också dalade, gör ju att jag inte riktigt, jag tvekar inför att ta mig an dem när jag vet att det kommer att dala. Jag vill gärna ha liksom en serie som jag vet håller hela vägen. Som Breaking Bad till exempel, som jag har fått. Fick höra då att den serie som bara blir bättre och bättre. Då blir man mer peppad på att ta sig an den. Så jag vet inte. True Blood.
Jag tror det är extremt sällsynt av de tv-serierna.
Ja, jo, det är förvisso. Serier brukar väl toppa typ kring kanske andra, tredje, fjärde säsongen. Är min erfarenhet. När de typ har liksom hittat sig själva och har blivit bekväm i sin forum. Då gör de liksom det de kan som allra bäst. Och sen så blir det mest upprepningar kanske framåt 6, 7, 8 säsongen eller vad det är. Typ där How I Met Your Mother ligger nu kanske.
Fast How I Met Your Mother är ju vanlig sitcom-grej. Det är ju fristående avsnitt varje avsnitt, så det är någon slags röd tråd som går igenom där. Men om jag tar Dexter till exempel, som jag tokälskade första säsongen, som jag tycker verkligen har bara blivit sämre för varje säsong som har gått.
Mm.
Där har de ju inte hittat sin, eller de har ju hittat sin grej, men det blir snabbt uttjatat om den här seriemördaren som dödar andra seriemördare eller mördare.
Det känns som ett koncept som de inte kan hålla igång utan att det blir krystat liksom.
Precis, man fattar poängen rätt så snabbt vad serien kommer ta väg och sånt. Det som True Blood tycker jag utmanar både tittaren och författarna för tv-serierna liksom, baka in så många väsen som möjligt. Jag fick nästan gåshud det senaste avsnittet där de tog till och med den här eldguden Ifrit, som vi som spelar Final Fantasy är väl bekanta med.
Just det.
Man såg att de hade väl influerats av även designen från Final Fantasy 7, Ifrit. Så jag vet inte, jag tycker det är svincoolt att de vågar göra det. Jag tycker det är tufft. Vampyrer, Ifrit, och sen är det massor med Tinkerbells.
Och så Alexander Skarsgård mitt där i. Han är vampyr, va?
Ja, han är jätteduktig också tycker jag. Han är nästan bäst i hela tv-serien.
Ja, det var min favorit när jag kollade. Ja. Men det är, alltså, jag har ett problem med tv-serier. Alltså, men det är som du säger, att du har serier igång. Och så kanske inte kollar på dem på ett tag. Men du räknar ändå som att du har den igång. Jag har ju gett upp alla de här serierna. Alltså, om jag inte har kollat på en serie på ett par månader, då räknar inte jag det som att jag håller på med det. Alltså Breaking Bad, True Blood, Alltså det är massa såna här serier som jag har följt. Jag vill inte säga slaviskt, men liksom aktivt. Och sen bara droppat och inte rört på hur länge som helst. Och de är döda för mig. Alltså de är helt döda. Jag kommer aldrig se True Blood-avsnitt igen. Jag har sett de första två säsongerna, halva tredje. Breaking Bad är mitten på säsong två. Alltså, nej. Jag kommer aldrig se ett avsnitt av dem igen. Och jag vet att Breaking Bad är skitbra. True Blood tappade jag bara rent intresset för. Men Breaking Bad är skitbra. Men jag kommer inte plocka upp den, känner jag.
Okej, okay. Men är det för att, för jag kan ju vara, jag tycker det är extremt skönt när jag vet, till exempel The Shield, sen var det någon annan tv-serie jag tittade på, skitsamma, men The Shield tyckte jag var extremt bekvämt när jag visste att det finns 7 säsonger och tv-serien är, det finns ett början och slut. Att,
den är jag klar, också, så, jag har så här mycket framför mig, jag behöver inte bry mig om resten, det gillar jag faktiskt. Det är därför till exempel, nu sitter jag och kollar om på The West Wing. Igen, jag är på säsong 3 nu. Men jag gillar nog när det är klart. Faktiskt.
Jag är ju extremt rädd för att hoppa på tv-serier. Som nystartade tv-serier. För jag råkar göra det med en av mina favorit-tv-serier som jag sett som heter Carnival. Som HBO producerade. Som jag tycker är bland det bästa jag sett. Men de fick bara 2 säsonger. Sen la de bara ner det mitt i storyn. Och jag kommer ihåg att jag varit superbesviken och tänkte så här, fan, aldrig igen kommer jag följa en tv-serie.
Det var lite som när jag började med Terra Nova. Det var inte så väl investerad tid. En säsong och sen la de ner skiten.
Ja, shit alltså. Så kan det gå.
Verkligen.
Mm. Men har ni några tv-serier ni vill... Vad tittar du på nu, Niklas, om du följer slaviskt eller vad man ska kalla det för?
Slaviskt och slaviskt. Jag har kollat igenom gamla Seinfeld-avsnitt nu här ett tag. Men det är för att det är som...
Kan du berätta om din jävla Seinfeld-fetisch?
Ja, vad ska man säga? Nej, men jag har väl kollat igenom... Alltså, vissa episoder har man väl sett 20-30 gånger. Men det är liksom typ med...
Helt absurd.
Med typ Simpsons. Att det är liksom... Enligt min mening så håller de bästa avsnitten... I all evighet. Jag kan se dem flera gånger. Men det är en liten så här grej.
Kan du dra ett bra Seinfeld-avsnitt då? Du aldrig tröttnar på.
Ja, men Bubble Boy-avsnittet tycker jag är skitkul. När de spelar Trivial Pursuit med en pojke i en bubbla. Det går helt över huvudet på Emilio, märker jag. Det här är
alltså, jag har aldrig följt Seinfeld. Jag har sett det på avsnitt och det är inte min grej. Jag vet inte. Alltså, det är väl kul, men jag har aldrig brytt mig om att kolla på det.
Ja, det finns många bra avsnitt. Krabs är jättebra.
Tack, vet jag, vänner.
Vänner versus Seinfeld-diskussionen igen. Nej, men alltså Seinfeld för mig är som alltså, typ skönt för mig att varva ner till någonting. Efter en hård dag på jobbet till exempel så är det guld att bara dra på ett Seinfeld-avsnitt. Ungefär som när Tommy kollar på How I Met Your Mother till exempel.
Men alla behöver väl en sån? Jo, men det är det.
Nej, men alltså, jag tänker att alltså, man kan sitta och göra andra saker medan. Alltså, det är skönt att ha på lite i bakgrunden. Och så om det kommer någon riktigt bra scen, då sitter man och kollar. Sen kanske man går och surfar in på någon jävla porrsida eller vad man gör. Och sen går man vidare.
Då kollar jag på Whose Line Is It Anyway? Det är det som jag sätter på i bakgrunden när jag gör någonting. Jag sätter hur många gånger som helst. Men det är skönt att bara...
Fan är det för tillbaka till.
Ja, men det har Emilio rekommenderat 2 gånger. Här
ja, på. Nu får vi fan hänga med, Niklas.
How I Met Your Mother är ingen sån jag sätter på i bakgrunden. Det är något jag sitter framför och, eftersom jag ser inte om avsnitten. Som jag menar, det är en helt annan grej. Alltså om jag har någonting som jag låter gå på i bakgrunden som jag kan ploppa i en DVD, det är ju Mulholland Drive. Nej.
Men då tänker jag faktiskt tipsa dig, Tommy, om Modern Family, som jag tycker är bättre än How I Met Your Mother i alla fall.
Jag har sett Modern Family och jag la ner det. Jag tyckte att det var uttjatat. Jag såg 2 första säsongerna och halva tredje. Jag tyckte det var svintråkigt. Men Simpsons i alla fall, hur som helst, tar jag på i bakgrunden. De 4-5 första säsongerna rullar rätt så friskt här hemma. Mm.
Om jag ska lägga till någon serie som jag har börjat kolla på, en ny serie, relativt ny, så kan jag tipsa om Shameless, som följer en väldigt fattig familj där farsan är helt sönderalkad. Och barnen får liksom klara sig själva. Lät rätt små, torrt och trist på pappret, men väldigt kul i praktiken och väldigt så här lätt smält underhållningen då. Det är lätt att bränna av ett par avsnitt. Jag är, bara...
är det inte William H. Macy?
Ja, men precis. Och han äger ju. Det är väl något av hans livsroll. Han är otroligt övertygande som den alkisen. Och det är väldigt mycket så här bizarr humor. Väldigt skruvat på ett bra sätt. Ta några avsnitt och komma in i det som så ofta med tv-serier. Det tar tid att lära känna karaktärerna. Men sen så ja, man får igen det eftersom när man investerar tid med den här familjen. Så den kan jag rekommendera om man vill se någon ny serie som verkar hålla. Inne på sin tredje säsong för övrigt.
Kommer du titta på det, Emilio?
Nej!
Ja, då hoppar vi in på veckans recension då, som den här gången består av den brittiska tv-serien Black Mirror.
Just det.
Där är ju en miniserie. Det är inte som de serierna vi har pratat om hittills som har hur många avsnitt som helst. Så där är 3 avsnitt per säsong. Det finns 2 säsonger ute och vi har bestämt att prata om säsong 1 idag.
Ja.
Lite av en slump faktiskt.
Jaha, okej. Okay.
Nej, men alltså vi valde 3 avsnitt som vi valde att prata om och sen kom jag på att alla de är från säsong 1. Så att, ja, vi ska täcka säsong 1 idag.
Starkt.
Mm, tack.
Hur som helst, de som inte känner till den här tv-serien så är den skapad av Charlie Brooker som är en krönikör på tidningen The Guardian. Han har även andra tv-program på vissa brittiska kanaler. Men han kom ju på den supercoola idén att han ska göra tv-serien där varje avsnitt är ett fristående avsnitt men som tar upp... jag vet inte, de är väl lite halvt samhällskritiska och känns väldigt fräscha på det sättet att de kanske... blandar in liksom ny liksom coola gadgets, ny teknologi och social media.
Precis. Och en av förebilderna till den serien som har nämnts är ju The Twilight Zone. Tommy, du har ju lite koll på det här. Vad det är för någonting?
The Twilight Zone är ju en svingammal serie. Jag tror den har blivit rebootad 2 gånger. Är inte han...
Från början så gick den på 50-60-talet och sen kom den på nytt på 80-talet och sen ytterligare en gång 2002-2003.
Finns det ett jättekänt Twilight Zone-avsnitt som jag fortfarande får mardrömmar av där det är...
Flygplan, va?
Nej, du tänker på vad heter det? Ten Thousand Feet of Horror eller någonting heter den.
Ja, precis.
Bara Simpson gjorde någon slags parodi på den på deras Treehouse Horror-avsnitt som heter Three and a Half Feet of Horror eller någonting.
Ja.
Speciellt på skolbuss. väldigt starkt är det. Nej, men mitt favoritavsnitt från Twilight, som vi bara hoppar in på det lite snabbt. Det är en person som är opererad. Man ser bara att han... Jag kommer inte ihåg om det var en tjej eller kille. Jag får med en tjej som har bara mask runt omkring sig. Och så ser man de här sjuksköterskorna runt omkring. Man får aldrig se ansiktet på dem. Utan de säger att allting kommer bli bra. Det är lugnt. Typ så här. Och så drar de bort den här... gasbinden till sist runt ansiktet och så hör man hur alla sjuksköterskorna så här skriker av skräck att det är något svinläskigt och så åker kameran till den här personen som ligger i sängen så är det bara en vanlig människa. Tänker man så här, vad är det för läskigt med det här då? Och så åker kameran upp till de här sjuksystrarna heter det, som har så här grisansikten, nästan så här vanställda
varför
gris.
Varför visste att det var en gris?
Ja, jag vet inte.
Det känns väl i Twilight Zone.
Ja, jag vet inte. Det är svinbra. Jag får gåsor bara jag tänker på det nu. Och det är det som kanske representerar lite Black Mirror-avsnitten. Att det är fristående avsnitt som tar upp inte onaturliga saker skulle jag vilja säga som Twilight Zone är. Twilight Zone är lite mer typ så här veckans monster.
Ja, det är mer övernaturligt ja, i Twilight Zone. Det här är mer samhällskritiskt får man säga.
Precis, veckans spaning.
Ja.
Precis, så det 2 säsonger har ju gått nu av Black Mirror. Varje säsong består av 3 avsnitt, fristående avsnitt. Så om man vill titta på det här så kan man se vilket avsnitt som helst egentligen som verkar passa en. Men dock har vi valt ut 3 stycken som vi tycker representerar den här tv-serien som skiljer sig också rätt så mycket från varandra. Dock inte det här någon lista över de bästa avsnitten.
Nej, som sagt, det är mest bara för att visa bredden lite.
Ja, precis.
På något sätt.
Ska jag börja med första avsnittet då, så kan vi prata lite snabbt kring det.
Ta det iväg, som man säkert säger.
Avsnittet heter National Anthem, som är första avsnittet på säsong 1. Som handlar om att Englands kronprinsessa har blivit kidnappad. Och avsnittet börjar med att premiärministern väcks för att... väcks.
Ur sin kryosömn.
Nej, men de kallar in premiärministern för att han måste se det här såklart. Eftersom han är ju premiärministern över Storbritannien. Eller England. Och då är det ett meddelande där hon kronprinsessan framför en kamera läser upp ett meddelande att... innan klockan 3-4 på eftermiddag så måste premiärministern i live i någon tv-kanal.
Alla tv-kanaler?
Ja, men det är en tv-kanal som sänder det ju.
Ja, men den ska vara kopplad till alla tv-kanaler så det går på alla tv-kanaler.
Ja, det ska i alla fall sändas live där premiärministern ska knulla med en gris live. Och om han gör det så kommer kronprinsessan släppas. Och om man inte gör det så kommer hon bli avrättad live också. Mm. Och detta följer till att det blir någon slags katt- och råttalek mot tiden. Premiärministern såklart vill ju inte göra det här. Och de börjar tänka ut hur de kan hitta den här terroristen. Samtidigt som de måste tänka på, okej, okay, om vi inte hittar den, hur gör vi med grisen?
Alltså precis, det är ju liksom, det är två delar där. Okej, hur ska vi försöka få premiärministern att inte ha sex med en gris i livesändning men ändå rädda prinsessan?
Ja.
Och det är också ett av de få avsnitten som inte har någon sci-fi-koppling.
Nej, precis. Den här är lite, den är lite samhällskritisk mot liksom modern social media eftersom de blandar in YouTube och
Twitter.
Och även typ så här, nyhetsflödet, eller hur nyhetskanaler hanterar liksom, nyheter som ändå har fått så här, sekretess av den övre makten. Liksom.
Ja, precis. Att staten går in och säger, okay, ni får inte sända det här för att det kommer liksom, göra situationen värre. Mm. Men att hur de hanterar pressen från folk som redan vet det här.
Precis. För, pressen, den här tv-kanalen till exempel, man får följa nyhetsbyrån. Fattar ju inte det här för att det här meddelandet när kronprinsessan pratar in i kameran sprids ju redan via sociala medier på
precis.
YouTube.
Det släpps via YouTube, vilket betyder att alla ser det ju samtidigt oavsett vilken position du har, om du är uppe i, sitter och jobbar med premiärministern eller på nyhetskanal eller bara kollar på YouTube innan du går till jobbet. Mm.
Och alltså jag vet inte, det jag älskar med det här avsnittet är att du inte bara får följa liksom premiärministerns situation, utan du får även följa liksom hans fru som följer liksom det här YouTube, alltså de här trollen på YouTube som sitter och skriver massor med så här kommentarer liksom, oink oink, let's do it typ och sånt.
Ja, som bara sitter och hetsar.
Ja, men trollar liksom, så sitter på lite näthat kan man ju säga att det är. På något sätt.
Ja, ja, men det känns liksom, det känns ändå rätt trovärdigt att det skulle att det sitter, det är klart att det finns hur många dårar som helst på nätet, ta liksom valfri flashback tråd. Det känns som att om vi ska sätta oss in i om Fredrik Reinfeldt skulle få något liknande ultimatum, det är klart folk skulle sitta och hetsa på av
ja, självklart.
Flashback någonting.
Det är ju anonymt liksom, vad fan.
Men grejen är, de drar ju även så här en röstning om de tycker att premiärministern ska göra eller inte. Då har jag för mig att liksom,
ja, alltså precis, alltså
majoriteten ligger på typ så här 75% som säger så här, nej, du ska inte göra det. Typ.
Ja, alltså staten går ut och gör en poll alltså, som man gör om politiska frågor. Det är inte, alltså, det är inte ett forum som ställer, utan det är staten nej. Går ut och frågar folk, vad tycker ni? Och det är det som är så kul, för jag sitter och kollar på West Wing nu, som jag sa, samtidigt, där de går runt och pollar om så här jätteviktiga saker. Så snappar man över till det här, alltså bara, vi har nu frågat folket, ska han ha sex med en gris? Och man bara, gud, nej, det känns fel. Det är så konstigt ämne att polla om, men ja,
det intressanta här är ju att det händer en grej som vi inte ska avslöja, men liksom som gör att även folket blir, inte involverad, men de kanske vänder kappan efter vinden liksom.
Mm.
Pollarna och sånt.
Ja, alltså det är precis. Det är ett avsnitt som handlar väldigt mycket om vad säger man på svenska? The public perception. Alltså, och hur folkets tankar och idéer kan vändas beroende på alltså olika situationer och hur det hanteras av folk.
Det handlar ju om den här vidriga smaskigheten också, när man själv inte är offret för liksom...
Ja, precis.
Om det inte gäller en själv eller någon runt omkring en, så kan man sätta sig framför tvn och sitta och räkna ner timmarna och säga, ja, skönt, en premiärminister ska knulla en gris om några timmar. Fan vad smaskigt det här kommer bli.
Det här är vidrigt, men det måste jag kolla på.
Ja, man får ju följa något sjukhus till exempel, när sjukhuspersonalen liksom bara slutar arbeta och sitter bara och väntar framför tvn och sitter och spekulerar. Typ, så, men hur tror ni de kommer filma med grisen? Typ, så här, kommer han knulla? Ska man använda kondom och, ja, men, och sånt?
Mm.
Är det några som diskuterar om det kommer vara en kille eller tjej på grisen?
Ja, just det. Men just, det är sådana sjuka grejer som bara såhär, fan, det spelar ju ingen roll, men det är ju intressant. Alltså jag hade ju fan kollat.
Ja, men precis. Vi satt och diskuterade, jag och några vänner som såg, tittade på det här. Det är så här, man blir ju väldigt äcklad av det här avsnittet.
Men det är som en av de här killarna på sjukhuset säger, som bland annat är en, han som spelar den irländska chauffören i Downton Abbey. Väldigt mycket stora kändisar i den här serien rent allmänt. Mm. Ett par avsnitt. Men han säger ju också så här, det här är ju historia. När någon säger, ja, men vi stänger av tv, vi kan ju inte kolla på en man som har sex med en gris bara för att det går på tv. Han säger, men det här är ju historia. Det är klart att vi måste kolla ifall det händer.
Ja. Det här säger, nu kan jag säga, nu, det här var ingen spoiler, men han säger det rätt så tidigt i det, att de sitter ju och väntar medan han säger det här.
Ja, precis. Mm. Liksom. Så att det är ju sant. Liksom, jag hade ju kollat. För att, hur ofta får du se en premiärminister har sex med en gris på tv?
Du är pervers, Emilio.
Det börjar låta som min mamma.
Vad tycker du, Niklas, om det här? Du har ju inte sagt så mycket.
Nej. Nej, men jag håller verkligen med att ni slår ju huvudet på spiken här kring temat. Dock måste jag säga att jag tycker att det här är en av de lite svagare episoderna ändå. För det är, alltså, det är ju en briljant premiss. Det här med själva grisen och så. Det är ju det som är liksom själva grejen med avsnittet. Men i övrigt kan jag tycka att det är lite... Det känns lite som en så här 24-episod på något sätt ändå. Att det, ja, de ska försöka hitta den här terroristen. Och just det känns... Just den biten känns ganska ospännande, tycker jag. När man typ följer då insatsstyrkan och så vidare. Plus att jag känner att slutet var inte riktigt den...
Payoffen du ville ha.
Nej, jag tyckte inte att den kändes lite ologisk och funkar inte. Jag kan inte spoila här.
Jag älskade det. Slutet.
Ja, jag tycker också det var bra.
Tänkte
på en grej, och det är den här staten förhandlar inte med terrorister linen.
Vad skulle du säga?
Nej, men alltså att liksom att egentligen borde ju, alltså det här avsnittet borde ju falla redan från början i, för att nu går de ju runt och säger, ja, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi lösa det här? Men alltså i ett sånt här scenario där det hänt på riktigt, så är det bara så här, vi förhandlar inte med terrorister. Klart slut. Du kan inte förhandla med en terrorist och sen förvänta sig att ingen annan kommer att kidnappa prinsessan igen och kräva nya saker. Så det är det enda jag stödde mig på lite mer i det här avsnittet. Annars tycker jag att det...
Jag förstår inte riktigt vad du menar. Men...
Nej, men alltså när en terrorist kommer med såna här krav, så är statens svar alltid att vi förhandlar inte med terrorister.
Mm.
Och inget sånt svar kommer i det här avsnittet. Det är bara så här, okej, hur ska vi försöka liksom hantera det här på bästa sätt? Och igen, de går direkt ut och frågar, ja, tycker folket att vi ska knulla en gris i tv? Alltså det är ju bara så, det hade inte hänt.
Mm. Alltså det som är rätt så kul också med det här avsnittet, när jag tänker efter. Den stora frågan är ju inte hur får vi ut prinsessan, mår hon bra? Utan den stora frågan som många pratar om är, kommer han knulla grisen eller inte?
Precis, och det är väl det som är det samhällskritiska egentligen.
Ja.
Mm. Jo, det är...
Vi skiter i om hon klarar sig. Kommer vår tv-kväll vara räddad?
Vi vill bara ha grisen. Grisen i säcken.
Grisen i säcken.
Ska vi hoppa på nästa avsnitt då?
Ja, det tycker jag.
Mm. Emilio, take it away.
Ja, nästa avsnitt heter 15 Million Merits. Och då kommer vi in på sci-fi-delen av Black Mirror. Det här avsnittet är satt i någon, jag vill säga dystopisk framtid. Och då menar jag inte dystopisk som i Blade Runner, allting är smutsigt och äckligt, utan dystopisk som i, fan, har människorna det särskilt bra, även om allting är snyggt och fräscht. I den här världen, i 50 Million Merits, så är det vissa människors jobb att bara vakna upp på morgonen, sätta sig på en spinningcykel och bara cykla. Och det är det här som skapar eller genererar el och energi till resten av världen och de andra samhällsklasserna liksom. Lite som någon form av belönat slaveri. Mm. Tycker ni det låter som en bra belönat slaveri?
Absolut. Ja.
Och när man cyklar då så belönas man genom att få, alltså det som gamerscore på Xbox eller PlayStation, att ju mer du spelar, ja men precis, ju mer du spelar, ju mer du gör, desto mer poäng får du. De här poängen använder du sen för att till exempel köpa mat eller, eller så. Så att det är ju, de får ju lön för det, men de kommer ju aldrig ur det här.
De har konstant en morot framför sig.
Ja, precis. Bara för att de ska fortsätta cykla liksom. Mm. Och samhället klankar ner på tjocka människor. Till exempel tjocka människor är det sämsta. Vad säger man? Samhällsskiktet. Det är de som är städarna och gör alla skitjobben som ingen annan vill göra. Och sen har vi de här cyklarna. Och sen över det har vi kändisar till exempel. Så att enda sättet att komma ur den här cykeln av att behöva cykla varje morgon, cykeln kanske, är att bli kändis. Och det kan man göra genom att auditiona i ett idol. Men då måste du ha samlat upp tillräckligt många poäng för att köpa
15
dig
miljoner.
Ja, precis. 15 miljoner poäng för att kunna köpa en biljett och auditiona.
Ja. Mm? Alltså, det går ju jämförs lite med filmen som jag såg med Justin Timberlake, In Time.
Ja.
Att du går runt konstant med den här credit-grejen, och som Emilia sa, att du, när du handlar mat och sånt så kostar det liksom dina poäng. Och du får ju extra poäng. Jag kommer inte ihåg om du får extra poäng om du tittar på reklamfilmer.
Men ja, du spenderar, alltså allting är jättekommersialiserat, så att hela ditt rum är till exempel en stor tv som visar reklamer och sånt som en vanlig tv. Men du kan välja att skippa att kolla på reklamer till exempel och betala, säg, 1000 poäng. Mm. Då kan du skippa den här reklamen. Har du för lite poäng, då måste du sitta och titta på reklamen. Och om du vänder dig bort eller går ur rummet, så pausar reklamen.
Eller bluntar.
Ja, precis. Om du bryter ögonkontakt med skärmen, så pausas reklamen och du får prompta dem att fortsätta titta tills du faktiskt fortsätter titta igen. Så det är en jättekommersialiserad värld de lever i.
Måste man kolla på porr också?
Ja, men det kommer upp liksom reklamer för skit liksom.
Och pengarna kan du också använda, eller de här poängen kan du också använda för liksom så här bygga din avatar.
Allting är väldigt så här virtuellt.
Ja.
Det påminner lite om Nintendo Wii's Mii-figurer, gör inte det?
Att man ska, det är också Xbox.
Ja, Xbox Live-karaktärer nästan.
Karaktärerna.
Ja.
Gamen, när de här idolprogrammet som visas också, publiken är ju inte liksom riktiga människor, utan det är virtuella, alltså de här
avatarer liksom.
Avatarer, precis, som man har skapat, som de sitter i sin lägenhet och tittar, och då har liksom så här scannat av deras avatar, eller man är online liksom, och då sätter den där i publiken. Mm. Det är väldigt coolt faktiskt.
Väldigt så här, människor är väldigt nära varandra, men ändå så långt borta liksom, att ingen pratar med varandra IRL, känns som, även fast de är i närheten. De skickar meddelanden online istället.
Mm.
Det är också det längsta avsnittet, men kanske det som jag själv personligen har minst att säga om. Jag vet inte, jag tyckte det var ett av de sämre avsnitten faktiskt.
Ja. Menar du inte att det är ett dåligt avsnitt?
Nej. Det är ett väldigt bra avsnitt, men i Black Mirror som helhet så är det ett av de sämre. Och det är fortfarande skithögklass.
Det är sjukt med Black Mirror. Alla 6 avsnitten är svinbra. Det känns sjukt när man säger så här: det här är nog det sämsta avsnittet. Det låter ju som det.
Precis, det låter mycket sämre. Det är jättebra avsnitt, men det är ett av de sämre i Black Mirror.
Mm, nej, men jag kan hålla med. Det som fattas med det här avsnittet är att de kanske kommer till själva poängen med det. Jag tyckte inte man fick den här. Så om jag jämför med de andra Black Mirror-avsnitten, så är det de här payoffer man får i slutet. För det tycker jag, om man ska jämföra alla avsnitt med varandra, så får man alltid en slags payoff i slutet, en liten knäpp på nosen eller någonting sådär. Jag känner att jag fick inte det här. Jag tyckte den byggde upp till någonting väldigt intressant, för eftersom jag själv sitter mycket med tv-spel och kan sitta och spela ett tv-spel lite extra bara för att få lite mer poäng. För att, ja, men det är såklart, det är ju en ytlig grej.
Det är inte så jättebra payoff i det här. Det är inga grisansikten liksom. Om vi säger så. Som i de andra avsnitten.
Mm. Jag tycker de här, det är ju någon slags juryn. För de gör ju en liten sån här kritiserar, vad heter det, American Idol eller You Got Talent heter det kanske.
Ja, alla England, de här X-Factor
eller vad det heter. De som sitter i juryn där lite överspelade så här.
Ja, det är lite karikatyrer på något sätt. Att de ska vara superunda och cyniska.
Mm, det blir nästan...
Men det blir ju så när man drar saker och ting till sin spets. Att ibland så tippar det över och blir lite fånigt.
Ja, precis.
Det blir det väl kanske i det här avsnittet.
Tycker de var rätt löjliga.
Ja, det är där det tappar. Men jag tycker jag älskar när man går in i det här väntrummet. Där det är en massa andra som är så här på audition. Som har samlat ihop de här 15 miljoner. Folk som har väntat svinlänge, liksom, känns det som. Mm. Och så är det ju någon, jag vet inte, det är ju den som väljer vem som får komma ut liksom.
Ja, men de har liksom en producent som väljer att nu behöver vi någon sån här. Mm. Och det spelar ingen roll hur länge du har väntat. Så här. Vissa har stått där i månader och väntat på att bli kallade in till audition och vissa är där 5 minuter. Så det är ju väldigt så här.
Alltså det ska ju framstå som att alla har lika stor chans. Men i slutändan så är det ju ändå de där uppe som väljer vilka som,
precis.
Som stjärnor.
De säger ju juryn också... till folk som man går vidare eller har klarat den här audition typ såhär, när de får välja typ såhär okej, du kan bli sångare eller något annat såhär, eller vill du leva kvar som en smutsig arbetare i underklassen, så den kritiserar ju väldigt mycket såhär kapitalismen och status och sånt där. Mm. Men, överst på pyramiden och sånt, att det är rätt så dåligt att vara såhär vanlig knegare. Vad säger man?
Ja, nej men verkligen. Det är väl det som är liksom poängen med avsnittet. Men som sagt, jag tycker de är lite dåliga på att faktiskt komma till skott med att...
Ja, ja. Det blir ingen high five i slutet.
Nej, gud, verkligen inte.
Nej.
Jag tyckte annars att det var en rätt bra payoff. Det var en riktigt stark scen där mot slutet. Mest för att han... Bing som han heter karaktären, han är väldigt bra skådis tycker jag som
Jo,
så det var väldigt så här, gripande en scen där på slutet. Men problemet är väl som ni har sagt, det är ett ganska långt avsnitt som står och stampar lite bitvis, men jag gillar verkligen världen som de har målat upp. Det är väldigt tänkvärt och det känns inte allt för orealistiskt. I och för sig, det var någon karaktär som jag störde mig på, han den där dryga jäveln, som han kändes verkligen som en så här klisché figur, så här svinig brittisk, men det var ändå det fanns fina stunder också i avsnittet.
Jag måste tänka på också, jag hatar brittiska serier eller brittiska filmer överhuvudtaget, allt som har med Storbritannien att göra, men det här är, jag älskar det.
Ja, det är nästan det mest slående med den här serien.
Ja. Jag är helt fast i det. Jag tycker det är så jävla bra, Black Mirror.
Ja.
Jag vill bara säga om det som Niklas nämnde snabbt, den här med miljön som de har byggt upp i det här avsnittet är faktiskt jävligt, jävligt bra. Och du vet, den är ju perfekt i det här att det är skitsnyggt. Och allting känns jättefräscht. Men är det bara där för att hålla det här samhällsskiktet i schack liksom. Just den känslan tycker jag är jävligt, jävligt bra i det här avsnittet.
Ska vi hoppa på nästa då, Niklas? Sista avsnittet så har vi nog visat var Black Mirror går för.
Ja, vi har visat bredden.
Sålt in det kanske för våra lyssnare.
Ja, vi får hoppas det. Tredje avsnittet heter The Entire History of You. Och har ett rätt fantastiskt koncept skulle jag vilja påstå. Jag skulle nog vilja säga att det här är väl den mest trovärdiga ändå premissen. För det i det här samhället då, så man har någon typ av sak inopererad bakom örat som gör att man kan man spelar in det man ser. Det som ögat registrerar, det spelas in i en slags minnesbank då som man sen kan spela upp. Ja, på fester eller någonting. Ja, men det är väl som att jämföra med att man filmar någonting med sin mobilkamera fast man filmar det med ögonen istället. Och sen så kan man kolla på det här då med sina kompisar och analysera. Så den här mattan som jag såg på den här festen, ser ni vad ful den är? Och så, ja, men något sånt exempel.
Den eliminerar ju sådana där, du skulle varit där.
Ja, men verkligen.
Ja.
Och sen... om det ska vara det handlar om en kille som kommer hem efter en rätt misslyckad arbetsintervju, och så kommer han till en fest eller en middag med sina vänner och han börjar misstänka att hans...
Rättare sagt, hans frus vänner.
Hans frus vänner, han är bara med där som en liten joker i leken. Han misstänker att hans fru är otrogen och så börjar då han använda då den här tekniken för att då på något sätt försöka pussla ihop bitarna. Och det eskalerar ju såklart som så ofta i den här serien.
Mm. Det jag tycker är jätteintressant faktiskt. Mm.
Alltså som sagt, det konceptet tycker jag är fantastiskt. Det finns verkligen mycket att göra här. Och intressant är att Robert Downey Jr. har ju...
Fan!
Alltså, snodde jag din...
Ja, det gjorde jag. Fortsätt.
Ja, men jag fortsätter. Nej, men han är intresserad av att göra en långfilm av det här, av den här episoden.
Han har ju köpt
rättigheterna. Han har köpt rättigheterna, precis.
Det visste jag inte.
Så vi får se om han fuckar upp den eller om han förstår vad han ska göra med. För det finns...
Den har verkligen långfilms potential det här avsnittet.
Ja, men visst. Här är det ju ganska små, som sagt, de är på en fest. Och så är det lite det är lite händelser. Så det är ganska småskaligt. Man kan göra något större av det om man vill.
Alltså jag antar, alltså det man kan väl säga som, alltså snabbast om vad det faktiskt handlar om, vad som ligger bakom det här är ju be careful what you wish for. Mm. Att man tänker så här på, men vad skulle du vilja ha för någonting om du kunde ändra någonting? Men jag skulle vilja ha någonting som gör att jag kan bara minnas allt och bara kolla om det så att jag slipper oroa mig för att glömma någonting till exempel. Men bara en sån liten grej kan ju ha så otroligt stora biverkningar eller konsekvenser i till exempel din relation till andra människor. För nu kan du till exempel, om du bråkar med någon, säga, men du sa så här, nej det gjorde jag inte, jo, nu ska vi kolla på det här. Mm. Liksom, och så bara sådana grejer, det förändrar ju folks hela relation till varandra på ett sånt simpelt, banalt sätt.
Alltså jag tog ju åt mig extremt mycket när jag tittade på det här avsnittet. Jag var lite stött. Grejen är för att jag, inte på ett negativt sätt, men jag fick en rejäl tankeställare som jag själv brukar överanalysera en hel del saker som jag har varit med om. Till exempel när han är med på den här jobbintervjun så vet jag ju själv att typ så här, när man har gått från en jobbintervju så börjar man så här tänka efter sig, shit, vad var det jag sa där? Svarar jag verkligen på den här frågan? Så där är ju helt dum i huvudet. För avsnittet öppnar ju med att han kommer ifrån, huvudpersonen kommer ifrån den här arbetsintervjun som han får följa i början. Och sen sätter han sig i en taxi och ska åka hem. Och sen börjar han liksom överanalysera den här jobbintervjun som kanske kändes bra i början, men sen börjar, för man kan ju spola tillbaka och se allting och även så här zooma in med den här makinicken de har i huvudet. Mm. Och så börjar man kolla liksom efter ansiktsuttryck, hur folk liksom tittar på varandra, om de verkligen antecknar någonting eller om de bara skriver i luften. Och så känner jag att jag själv är lite överanalyserar liksom.
Du skulle backa ur med det här.
Ja, jag skulle balla ur på direkten. Och det är ju det han gör också när han tror att sin... Jag tycker det är extremt cool premiss, alltså hur de i den här scenen som han tror att nu att sin fru är otrogen med en av hennes bästa kompisar, barndomsvänner. Och på den här festen så får man följa först i realtid i början hur de minglar, sitter på middagen och alla pratar med varandra. Och sen när han kommer hem så får man se hur han försöker hur han analyserar den här festen, hur hon tittar på honom. Har de haft någonting, liksom, bara pratar om dem där borta. Liksom,
skrattar hon åt det där skämtet? Var det verkligen så kul? Vi lyssnar på det igen.
Det blir någon skön sån här, jag vet inte, psykohistoria, modern psykohistoria, liksom, där man får följa människan som bara blir mer och mer liksom, labil på grund av att han överanalyserar.
Han ältar det där.
Ja.
Lite väldigt.
Och så börjar han fråga sig, liksom, han är ju lite så här Christian Bale manisk i American Psycho, eftersom han börjar ifrågasätta sin fru när han sitter i soffan, typ så här, hörru, jag måste fråga en grej, titta på det här klippet, var det verkligen så kul det ni sa, varför skrattade du åt honom?
Alltså jag tycker nog att det här är ett av de bästa avsnitten i den här serien.
Jag tycker att det är i alla fall mitt favoritavsnitt från första säsongen, helt klart.
Det som är så intressant är att de bara har ändrat en grej, alltså om man kollar på liksom universum, alltså vårat universum, våran värld, om man jämför med till exempel den här 15 Million Merits, så är ju hela världen annorlunda. De lever i en helt annan samhällsstruktur, en helt annan typ av värld. Och så är det många av andra avsnitten också. Här är det bara, de har ändrat en grej. Du har möjligheten att spela in minnen och kolla på dem. Och bara hur det förändrar allt.
Mm.
Det tycker jag är jätteintressant.
Alltså, är verkligen människorna liksom mottagliga för att använda en sån här hög och avancerad teknologi? Eller kommer det bli liksom kaos i hela världen då?
Mm.
På grund av att människan får tillgång till det här. Vissa saker ska man inte ha i händerna. Men jag vill ha den där jävla apparaten. Kan jag spela upp för Niklas när han är otrevlig på mig på The Basis Lesson?
Du femmade faktiskt den här filmen. Nej, ja. Det har jag aldrig gjort.
Mm. Men jag vet inte, jag skulle kunna jämföra den här också med någon slags Minority Report nästan, lite grann.
Mm.
Ja. Men jag tycker det är helt rätt av Robert Downey Jr. också att köpa upp rättigheterna, för jag skulle verkligen vilja se den här filmen som långfilm. Jag tror det kan funka, någon schysst thriller tror jag kan bli liksom.
Ja, som sagt, det är ju på väldigt liten skala, det är ett par som bråkar.
Mm. Mm.
Ja, men det är så snyggt i det här avsnittet hur de lyckas liksom bygga upp det liksom till något intressant och nästan läskigt. För du får ju följa honom hela tiden nästan subjektivt. Så man vet ju själv inte om hon är otrogen, alltså som tittare. Om man är paranoid eller om man har rätt. Så det är det som de gör så snyggt med det. Jag tycker det säger rätt så mycket om Black Mirror överhuvudtaget också. Att man vet aldrig liksom själv vilken sida man själv står på.
Nej.
Bland alla de här huvudkaraktärerna som blandas in i de här rätt så vidriga olyckorna, kontexterna.
Mm.
Mm.
Ja, det är väldigt tankeväckande avsnitt just det här. Alla avsnitten är ju det, men i synnerhet det här nästan. För det är som sagt, det är det som ligger närmast på något sätt än själv, kan jag tycka.
Mm. Sen kan vi också säga nu, det finns ju tre andra avsnitt som även bland, vi ska inte prata om dem alls, dels för att vi tycker att de är rätt så svåra att prata om för utan att spoila för mycket i dem. De här avsnitten som vi har pratat om nu är väl lättast att liksom prata om grundprincipen liksom. Men vi rekommenderar minst lika mycket de andra tre avsnitten som vi säger även bättre än de här vi har pratat om nu.
Mm.
Tycker jag i alla fall.
Ja, verkligen.
Tycker ni att säsong 1 är starkare än säsong 2?
Svårt alltså.
Ah.
Nej, det vet inte om jag kan säga. Alltså jag tycker att säsong... Nej, jag vet inte. Det är svårt.
Men vi verkar ju väldigt nöjda med Black Mirror överhuvudtaget. Vad säger du? Vad tycker du, Niklas? Black Mirror, vad är det för något som gör sig så bra och originellt av det? Varför vill du se mer av Black Mirror?
Nej, men det är väl just det här att att de utforskar farorna med sociala medier och hur det kan liksom spåra ur väldigt lätt med små justeringar, som Emilio sa att det enda de har ändrat på i det entire history view är att man kan spela in minnen och så vidare, och hur fel det kan bli om man liksom glömmer bort den moraliska aspekten i all den här teknikhetsen, att vi bara liksom sväljer allt som vi får utan att tänka efter. Att det är lätt att det skulle kunna spåra ur. Som sagt, jag tycker det är väldigt... De gör det ofta på ett väldigt snyggt sätt i den här serien. Ibland så blir det lite fel, tycker jag. Att det blir liksom för obvious vad de menar. Men ofta så tycker jag att de har väldigt... Så här, de gör det på ett väldigt elegant sätt. Och som sagt, väldigt tankeväckande. Jag ser jättegärna en tredje säsong. Är det bekräftat att det ska komma mer? Har du hört någonting från mig?
Nej, jag vet inte.
Nej. vi kan väl hoppas.
Ja, verkligen. Nej, men jag tycker den känns ju fräsch, den här tv-serien faktiskt. Jättefräsch. Jag har ju saknat både en tv-serie eller en film där man har fått den här liten knäppen på nosen. Eller den här... Jag älskar ju twistar och sådana där som kan bli lite magstarka mot slutet. Det finns ju ett avsnitt som heter... White Bear, som är typ... Magen vrider sig nästan upp och ner på en.
Jag skulle säga att de första 10 minuterna och de kanske sista 10 minuterna av det avsnittet är bland det mest ångestframkallande jag sett på väldigt länge.
Riktigt ja. Bra faktiskt.
Ja, men där fick jag nästan så här... Ja, men det är precis som du säger, Niklas. Ångest fick man. Man kunde verkligen sätta sig in i karaktärernas liksom situation.
Mm.
Man fick panik själv nästan.
Man mådde dåligt fast på ett bra sätt. ändå. Eller bara ett dåligt sätt, jag vet inte.
Ja, man tänker såhär, fan vad det här är bra alltså. Men det är samtidigt ett avsnitt som inte skulle fungera som långfilm, nej, tycker jag.
Men det är också, nej, det som jag nästan tycker är bäst med den här serien. Är att det är så jävla brett och det är olika grejer varje gång. Och det är såhär, du sätter dig ner i tv-soffan och tänker, ja, vad bjuds det på den här gången? Du har liksom ingen, ja, aning vart det kommer, vad avsnittet kommer handla om.
Ja, det andra avsnittet är inte, det ena avsnittet är inte det andra likt.
Nej, precis. Det är ju skönt faktiskt. Det är spännande varje gång. Vad ska vi kolla på idag?
Precis. Alltså, ja, vi är klara med det här. Vi kan inte hylla det här tillräckligt. Ni måste se det, ni som, om ni inte har sett det än, ni som lyssnar. Ni kan gärna mejla in på tnepod@gmail.com eller så kan ni gå in på vår Facebookgrupp Tommy Filmar Niklas och Emilio. Skriv gärna vad ni tycker, vad ni har för favoritavsnitt och jag vet inte.
Diskutera vidare på forumet, höll jag på att säga, men nu har vi inget.
Ja, då är det dags för veckans lista, som Emilio hatar var tredje vecka.
Jag älskar idag, de andra två veckorna.
Ja, de andra två veckorna kanske du älskar det. Eller hatar du när jag och Niklas presenterar listan?
Blandade känslor.
Blandade känslor. Jag får representera veckans lista och det är den krångliga titeln som filmer som jag vill se som jag inte tycker finns, som jag inte har sett. Det här vill jag se. Och det kan vara filmer som kan vara rätt så svåra att göra eller liknande. Men jag vet inte, jag vill bara se de här filmerna. Mm. Och ni får gärna komma in med egna filmer som ni vill se. Alltså det här vill jag se ska göras. Mm. Det kan vara vad som helst. En sked som har en monolog i 90 minuter. Och så får man väl kanske förklara varför man vill se det.
Ja.
Jag har till och med en titel på tredje filmen. Plats nummer tre. Det här är vad jag vill se. Den ska heta Kungen. Och då vill jag se en film. För jag tänkte häromdagen att världens jävla tråkigaste yrke måste vara att vara kung. Kung Carl Gustav alltså. För att han måste åka på de här jävla... Jag skulle skjuta mig själv om jag var tvungen att åka på de här Nobelmiddagarna en gång om året och sitta och vara trevlig. Och det är inte bara det han åker på. Han utsätts för jävla mycket skit, tror jag. Som han måste gå på och representera. Ni håller inte med?
Jo, absolut. Ja,
och så hatar jag hela snacket att så här, fan vad lätt det är att vara kung. Han behöver bara ligga hemma och pilla naven och så får han, och så betalar vi skattebetalare honom pengar. Typ så här. Jag vet inte, jag köper inte. Så jävla lätt är det inte. Han representerar något bra, tycker jag. Men jag skulle vilja se en film där man får följa, det behöver inte vara kung Carl Gustav, det kan vara en fiktiv kung eller någonting sådär. Men man får följa en kung som har asångest. Som så här, nej, jag vill inte vara kung. Det är så jävla tråkigt. Och så får man följa honom genom... Jag kan se någon slags här Philip Seymour Hoffman-karaktär nästan. Ja, lite rund. Kanske lite psoriasis i ansiktet. Och bara ha så här indie-ångest. Och är tvungen att gå på de här Nobelmiddagen. Och sen i slutet så tar han livet av sig.
Spoiler!
Vad säger ni om det här? Kungen. Mitt liv som kung kanske den ska heta.
Knugen.
Kungen är en bättre titel.
Låter indie. Ja. Jag tänker handkamera. Lite Arcade Fire. Jag vet inte om man ska göra en mycket svärta i den. Eller om det, man har ju sett för mycket de här Disney-filmerna. Ni vet den här prinsessan som inte får... leka med de som är vanliga. Och så helt plötsligt så smiter hon från slottet eller något liknande. Och så börjar hon i någon skola. Och så vet ingen att hon är prinsessa. Sen kommer alla på att hon
är prinsessa. Nej, men det där vill jag inte ha.
Nej, man vill ha svärta. Man vill bara ha
så här. Men jag tänker nästan, alltså väldigt, väldigt tyst film. Nästan ingen bakgrundsmusik.
Jag kan bara se hur han knullar sin drottning i röven och börjar tänka på någon annan. Han kanske är homosexuell till och med.
Ja, nej, han tittar inte ens på, han bara stirrar in i väggen. Det blir en sån jävla så slentrian.
Ja. Ah.
Han bara stirrar och bara väntar på att det ska bli klart.
Vad säger du, Niklas?
Plats två.
Jaha. När jag fick höra nyheten om Pacific Rim så var det ju, det har vi pratat om förut, jag har varit extremt peppad på det här. Dock, nu när man har sett trailern så tycker jag att det här ser ju, det här är inte någonting som jag vill ha. Jag är en sucker för när det är rymden och när det är robotar. Och det jag vill ha en film är någon slags Evangelion, Gundam, möter... Vad fan heter det där Kojima-spelet nu igen?
Zone of the Enders.
Zone of the Enders. Mm. Jag vill ha stora, feta druider som slåss mot gudar i rymden. Och det ska vara påkostat som fan. Det Pacific Rim faller på. Jag vet inte, jag tycker det ser robotarna ser ju tråkiga ut. De sitter inte i robotarna heller.
Men det känns lite som den urvattnade Disney-versionen av det här.
Ja, så ska de slåss på vatten. Och sånt där, och jag vet inte, jag vill att de ska flyga och grejer. Nu har jag inte sett Pacific Rim, den kanske är svinbar, men det jag sett från trailern är, det är alltid natt hela tiden när de slåss. Jag tycker jag vill ha lite ljus och lite dag och så där. Ja, men det är på rymden ju alltid så där. Men jag vet inte. Jag tycker man kan fixa, men jag vill ha Evangelion, vill jag filmatiseras att den ska bli svinsnygg och cool, och sen vill jag ha någon så här Gundam slash vad heter spelet nu?
Zone of Enders. Men det skulle jag faktiskt också vilja. Jag skulle vilja ha Zone of the Enders. Jag är super Zone of the Enders-fan. Jag älskar den storyn. Och det skulle jag faktiskt vilja ha som film. Det finns ju en animefilm och så. Men jag skulle vilja ha en stor, högbudget, välskriven Zone of the Enders-film.
Ja. Men om man tänker... Nu leker ju med tanken såklart. Så här, the sky is the limit.
Mm.
Och då får de ju liksom så här hur mycket pengar som helst för det här projektet. Svinbra specialeffekter. De ska bygga robotarna på riktigt. Det ska inte vara CGI. Jag måste ha det. Jag börjar nästan grina om jag inte får det. Niklas, du har inga kommentarer på det här.
Ja, försiktigt positiv. Rymden gillar jag. Så det kan väl bli kul.
Tack för den.
Varsågod.
Mm. Vad sett?
Nummer ett är faktiskt baserat på en av mina drömmar. Och jag var peppad när jag drömde om den här filmen. Där jag själv var regissör. men det har ingenting med filmen att göra. Men jag regisserade... drömmen var att jag vann på någon... Jag kommer inte ihåg, det var någon triss eller liknande. Men jag fick hur mycket pengar som helst. Skrev jag ett manus i drömmen till en film som heter The Famous Movie. Och vad handlar den här om? Jo, det handlar om mig som regissör som ska göra den kändaste filmen i hela världen. Och det betyder att jag tar in alla jävla tokkända skådespelare i den här filmen. Alltså då menar jag att sådana här stora barndomshjältar som jag har. Alltså Arnold Schwarzenegger, Stallone. Nu låter det som att jag pratar om Expendables.
Jag vad fan, det här har väl gjorts.
Nej, men så, jag vet inte, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Scarlett Johansson.
Al Pacino-människor. Ja,
precis, alla de här älskade filmerna. Men det filmen ska handla om, det här är lite meta nu, är att filmen handlar om inspelningen för The Famous Movie. Så huvudskådespelarna spelar sig själva, alltså... Det är som den här Synecdoche New York som Charles Kaufman skrev och regisserade. Där han skriver en pjäs om sitt liv som händer i realtid, om sitt liv i New York. Och allting liksom händer runt omkring och så bygger han upp en jättestor grej. För, du vet vad jag menar kanske, Niklas?
Ja, det var faktiskt den exakt jag tänkte på när du drog premissen. Så jag förstår vad du...
Så jag vill ha liksom kända, skitkända skådespelare, sådana favoriter som jag har. Och så spelar de sig själva i filmen när de ska göra filmen The Famous Movie.
Men ser du också, jag ser lite framför mig att det kan bli lite så Ed Wood-varianten, att man får sen se hur hela det här projektet havererar och du som regissören blir bara tokig i slutändan. Men eller inget sånt du har tänkt?
Jag hade tänkt sätta dig som regissören.
Ja, bra castingval. Spännande.
Den lilla dvärgen är också med från Willow.
Warwick Davis.
50 Cent är också med.
50 Cent. Ja, men det, jag gillar... Det är nytänkande.
Vikter kanske mellan 50 Cent och... jag vet inte, Al Pacino. För Al Pacino hatar svarta människor till exempel. Så börjar de bråka på stagen. Typ. Och så ska, i ditt uppdrag som regissör att liksom så här ordna upp att säga konflikterna. Arnold Schwarzenegger kanske får för mycket pengar och så blir någon sur på grund av det. Och det handlar om den här kaosinspelningen som du ska göra.
Mm.
Göra världens kändaste film för att du har världens kändaste människor i filmen.
Mm. Låter som ett spännande drama. Och väldigt så här mindfuck också, kan jag tänka mig.
Du tycker ju inte det, Niklas.
Vadå?
Man hör ju det på resten. Du tycker, ja, det här var ju jävligt dumt.
Nej, inte helt fel. Men jag sitter mest och spånar på min egen film med det, hur jag ska presentera den nu.
Redan tröttnat på Tommys lista.
Nej, det är bra, men min är lite bättre. Ska vi dra min?
Ja, gör det. Ja. Ta det.
Tommy, är du med fortfarande?
Kör!
Så här är det, va?
Jag drömde till och med att om min lista, att den var så het att ni skulle sitta och diskutera. Typ så här, shit, de här filmerna måste jag se. Fan, varför gör jag ingen av de här filmerna? Har du ingenting av det här?
Nope.
Vadå då? Nej, men i filmen som jag vill se så är det då... tänk er Amazonas djungler. Och så ser vi ser stjärnhimlen och så ser vi ett rymdskepp som så här, kraschar in genom stratosfären. Och sen så klipper vi till en insatsstyrka, typ lite så här rovdjuret-gänget. Fan, det här blir nästan som rovdjuret, kom jag på. Det var inget bra. Nej, men alltså tanken är lite så här Halo-variant fast i tät djungel när vi ser den här kommandostyrkan som då stöter på aliens mitt inne i täta djungeln. Och så finns det då en extra växel att lägga i när de då hittar det stora skeppet mitt inne i djungeln. Och det visar sig att det här skeppet har legat begravt sen typ Maya-indianernas tid. Och sen blir det ett stort tempel, det här skeppet, som de ska in och röja upp i.
Vänta.
Arnold Schwarzenegger har en viktig biroll. Och,
men vänta, så du ser skeppet krascha, men det är gammalt?
Nej, det blev lite fel där. Men det nya skeppet, det är bara ett så här spanarskepp som är där för att liksom aktivera det gamla, stora moderskeppet, så att säga. Men Arnold och hans gäng...
Men vad ska du med moderskeppet till?
Ja, men det är det som förstör jorden sen. Det har legat begravt under djungeln. Det var det som gjorde att Maya-indianerna försvann.
För att de hade ett skepp under jorden?
Ja.
De bara, här kan vi inte leva. Och alla Maya-indianer sköt sig själva.
Nej, de dödades av utomjordingarna. Och togs till fara. Och togs till fånga.
Men varför finns det ett så här rymdskepp under jorden? Och om deras enda poäng är att...
Vadå poäng?
Nej, men varför har de ett skepp här?
Det kan jag inte avslöja nu.
Men hur ska vi... Du måste ju pitcha din film.
Låt inte det här som Rovdjuret 2. Skeppet. Som är gömt i New York eller vad det är.
Ja, och Alien vs. Predator 1. När de har ett stort skepp under isen.
Det här finns ju redan, Niklas. Det är ju bara... Du har tagit... De tre sämsta filmerna som finns någonsin.
Och gör något bra av det.
Nej, och gör något...
något helt obegripligt. Jag vet inte.
Indianerna, jag zoomade ut på direkten.
Ja.
Jag fattar bara inte varför de ska ha ett skepp under jorden. Och vad ska de göra med det? Ska de flyga iväg? De var ju redan härifrån. De kom ju hit från någon annanstans.
Kommer ni ihåg War of the Worlds med Tom Cruise? Där är det också... utomjordingarna är ju begravda under jorden och väntar på rätt tillfälle att liksom klättra upp och förslava mänskligheten. Det här är lite samma tänk. Vad sa du?
De valde fel tillfälle.
Ooh. Ja, du börjar bli lite tänd på det här, Tommy, det märker jag.
Nej!
Jaha, men skitigt då. Emilio, har du någon rolig film?
Nej, jag har inga roliga filmer. Jag har bara lite bredare koncept.
Stopp 7!
Nej, men för det första skulle jag vilja se en film skriven av det kvarlevande Monty Python-gänget och Eddie Izzard. Bara de får de tycker och bara, uff, det vill jag se. Och sen är jag jävligt trött på bristen av dåliga fantasyfilmer. Eller vänta, bra fantasyfilmer. Jag är trött på bristen av bra fantasyfilmer. För de som fantasyfilmer som finns är få och dåliga.
Hur skulle du göra en bra fantasyfilm då? Nu får du ju försöka...
Nej, men bara tuffa miljöer, coola varelser och grejer. Alltså typ lite Narnia, lite guldkompassen tycker jag är jävligt underskattad. Sånt där. Jag vill ha mer. Alltså det som finns är antingen liksom Sagan om ringen och det har man sett. Eller så är det piss och då vill man inte se det.
Du vill ha mer fantasy, extremt jävla tråkig miljö alltså.
Du vill ha men det är för att du inte gillar fantasy. Men jag gillar fantasy, men det finns liksom ingenting som är antingen... Alltså det, antingen så har jag sett det eller så är det dåligt.
Det är för få talande lejon. Nu vidare i fantasy.
Talande djur rent allmänt, det behöver inte vara lejon.
Om du får välja ett djur då? Så ska jag representera den här filmen.
Representera den här filmen? Ja, då tar jag isbjörnen från guldkompassen. Talande isbjörnen.
Den är redan tagen. Du får ju ta något nytt.
Brunbjörn.
Va?
Brunbjörn. Bam. Ja.
Flodhäst då? Världens farligaste djur. Hallå! jag kan se att en korkad flodhäst som springer in i väggar och sånt. Så lite klumpig.
I'm gonna kill you.
Oh. Så mörder flodhäst. Say fantasy. This is quantasy.
What?
Quantasy?
Va?
Kan du prata mer om den här pollen, Emilio, som du håller på att lansera?
Ja, nej, men det finns inte mycket mer att säga än att bara påminna folk igen att fan, gå in och rösta. Som sagt, kommer finnas på vår Facebook-sida nu när ni hör det här avsnittet. Och bara gå in och rösta så väljer ni vilka filmer vi kommer prata om i nästa avsnitt.
Och gå in och gilla Facebook-sidan när ni ändå är där. Det är inte så svårt.
Du har ju inga polare som gillar den, Niklas.
Nej, jag vet inte hur man bjuder in folk.
Ja, men dina polare vet för att du har en podcast.
Ja, visst.
Men de gillar inte den?
Nej.
De gillar inte dig, eller?
Jo, de gillar den fast de är lite för coola för att gå ut med det. Men jag ska försöka ändra på det, tror jag.
Mm. Vad kommer vi prata om nästa vecka då?
Det vet jag inte. Jag har inte bestämt det.
Tackar vi för oss. Ha en trevlig vecka. Och glöm inte att gå in på vår Facebook. Som sagt, Tommy Filma, Niklas och Emilio. Ha det bra, hej!
Hej! Hej.